det var på glid. Ja, det var ju tur, tänkte jag säga, att du hjälpte mig att få den åt rätt håll. Det var lite eko tillbaka till mig här. Spännande. Jag hoppas att det går. Det är så skönt att vara människa, eller hur? Det är skönt att vara människa därför att vi människor lägger så mycket farhågor i oss, och så kommer Gud att lösa upp dem. Två saker. Det ena är ju att jag har ju aldrig varit och förkunnat för just er någon gång tidigare. Jag har varit på många andra platser och förkunnat, men inte hos er. Och det ligger ju alltid en oro hos mig vad jag ska få möta för människor. Så att Gud har just tagit bort det ifrån mig. Redan när jag kom in här och liksom jag blev välkomnad och jag fick en kopp kaffe. Det hjälpte jättemycket. Det andra är när man kommer till en frikyrka, nämligen vilka lovsånger sjunger de? Okej, jag vet inte om ni har varit i många olika sammanhang och gått på lovsångsgudstjänster och sånt där. Ibland så är de jättemoderna. Känner ni igen det? Ja, ni känner inte igen en enda av de lovsånger som sprutar upp på overheaden, och du känner dig helt bortgång. Så din lovsång blir väldigt vacklande, för du kan inte riktigt sjunga i ande, för inte en ton har du hört av det som dyker upp. Men här har jag faktiskt kunnat varenda en av de lovsånger som ni har sjungit. Underbart, det tackar jag jättemycket för. Det visste ju inte du att du valde ut just de sånger jag kunde, men jag är superglad och vet att Gud har varit med mig i detta. Daniel Westin heter jag, kyrkoherde i Frändefors församling i Svenska kyrkan. Och jag är glad att få vara hos er idag. Några av er vet jag har varit och lyssnat på mig borta i min kyrka eller i andra sammanhang. Och andra har nog aldrig en aning om vem jag är. Spännande. Vi ska nämligen få lyssna till Herrens ord. Om ingenting annat i min predikan är liksom landar hos er, så kan jag i alla fall ha följt med i evangelietexten. Har ni med era biblar? Jajamän. Då hoppar vi till Matteus 8:5. Den femte versen i den åttonde kapitlet av Matteus evangeliet. Och jag brukar normalt ta med mig min predikantbibel som en liten svart smidig sak, ungefär som den som du har. Men jag hade inte den hemma nu, så jag har med mig världens klumpigaste som jag ändå kan rekommendera. Det är Steg för steg studiebibel som kom ut nyligen. Den är skitbra, köp den. 8:5, en hednisk officers tro. Ja. När Jesus var på väg in i Kapernaum kom en officer fram och bad honom: Herre, min tjänare ligger förlamad där hemma i svåra plågor. Jesus sa det till honom: jag kommer och botar honom. Officeren svarade: Herre, jag är inte värd att du går in under mitt tak. Men säg bara ett ord så blir min tjänare frisk. Jag är själv en man som står under befäl och jag har soldater under mig. Säger jag till en: gå, så går han. Och till en annan: kom, så kommer han. Och till min tjänare: gör det här, så gör han det. När Jesus hörde detta blev han förundrad och sa till dem som följde honom: jag säger er sanningen. Inte hos någon i Israel har jag funnit en så stark tro. Och jag säger er, många ska komma från öster och väster och ligga till bords med Abraham och Isak och Jakob i himmelriket. Men rikets barn ska kastas ut i mörkret utanför. Där ska man gråta och gnissla tänder. Till officeren sa Jesus: gå, så som du trott ska det ske för dig. Och i samma stund blev hans tjänare frisk. Får vi ett halleluja på det, eller? Nej, 1, 2, 3. Underbart, underbart. Vi ber. Herre Jesus Kristus, kom med tilltal till oss idag. Öppna våra hjärtan och sinnen för ditt tilltal genom bibelordet. Herre, hjälp mig att förkunna det rätt och sant så att människor kan bli upplyfta av evangeliet. Att du hjälper mig kanske öppna någonting i människor som har varit låst. Du vet precis vad jag har planerat att säga. Hjälp mig hålla mig någorlunda till manus innan jag försvinner ut i periferin, Herre Jesus. Och hjälp mig hålla predikan kort. I ditt eget heliga namn, Jesus Kristus. Nej, vad dålig ni är. Jag har tränat min församling bättre. 1, 2, 3. Yes, så ska det låta. Matteus är spännande. Om man ska sammanfatta hela Jesus undervisning och det han gör på jorden förutom hans korsfästelse, vill säga hans mirakel och hans undervisning, då skulle man kunna hoppa in i Matteus 4, 23 och sluta i Matteus 9, 35. För bägge de innehåller en inklusio. Det står att Jesus gick runt och undervisade och helade. Och så slutar det i 9:35 att han gick runt och undervisade och helade. Är ni med? Så liksom hela Jesu gärning på jorden, förutom den viktigaste, nämligen korsfästelsen och uppståndelsen, skulle man kunna sammanfatta i Matteus 4:23-9:35. För den delen börjar ju naturligtvis med bergspredikan 57. Men vad händer sen i 8 och 9? När Jesus har berättat allting om det han vill säga till folket. Nämligen bergspredikan. Det brukar vi säga en väldigt god sammanfattning av den kristna budskapet. Vad gör han då i Matteus 8 och 9? Jo, han bevisar för oss idag och för sin samtid att han har all auktoritet och all makt i himlen och på jorden. Det börjar med några enkla botningar, till exempel den här nummer 2 i en serie om 3. Och sen knallar han iväg och så stillar han stormen och visar att det inte bara över demoner, det är inte bara över orenhet. Alltså den första han botar är en leprasjuk. Och det är inte bara över den här paralyseringen som sker hos officerens goda tjänare som han har makt. Utan han har faktiskt makt över hela naturen. Han har makt över allting skapat, över hela kosmos. Kosmos är det ordnade namnet för liksom det Gud har skapat från början. Så långt är ni med. Jesus har auktoritet. Han har auktoritet över dig och mig. Han har auktoritet över allt. Han har auktoritet i alla delar av våra liv. Det är nummer 1 i den här texten. Och vi ska faktiskt känna att vi gentemot Jesu Kristi auktoritet alltid måste ge ett svar. Vi är kallade att svara på honom. En del människor väljer att svara i ilska och förnekelse. Det är ett sätt att svara mot Jesu Kristi auktoritet. En annan sak som jag tycker är vanligare, det är likgiltighet och passivitet. Den tycker jag man möter. Till och med hos gamla erfarna kyrkobesökare kan vi ibland bli ganska uppgivna när vi möts av evangeliet, tyvärr. Därför vi har hört det förut, vi har upplevt det förut och vi har försökt det förut. Det är lätt att vi kan hamna i likgiltighet och passivitet. Men det vi strävar är genom Guds nåd får uppleva glädje. Eller hur? Det är glädjen och befrielsen vi längtar efter. För det Jesus gör är att han frigör oss. Han befriar oss från syndens makt och syndens välde. Han befriar ifrån att vara bundna i oss själv. Och den rädsla jag hade inför att komma hit, den tar han bort. Halleluja! Den rädsla som du bär i ditt liv, oavsett var du befinner dig, inför mötet med era klasskamrater, kära konfirmander, de som inte tror, den förnekelse som världen har gentemot oss kristna, den rädslan befriar han oss ifrån. Jag ska börja och läsa lite textnära faktiskt. Och vi ska börja med den 10:e versen, 8:10. Matteus 8:10. Ja! Vi ska komma tillbaka till det officerens respons snart, men vi ska börja i 8:10. För när Jesus hörde officerens svar, blev han förundrad och sa till de som följde henne, honom: jag säger er sanningen, inte hos någon i Israel har jag funnit en så stark tro. Vi ska veta en sak. Det här är det första vittnesbördet i hela Matteus evangeliet om vem Jesus är. Det här är det första tillfället när någon förklarar för Jesus eller berättar vem han är. Och vem är det som kommer till honom då? Jo, det är en hedning. Han är inte jude. Överallt annars i Matteus och i evangelierna så börjar det alltid med att Jesus är utsänd till vilka då? Till det förlovade folket, till Guds egendomsfolk. Och vem är det som kommer att berätta för honom vem han är? Jo, en hednisk officer från den romerska ockupationsmakten. Så inte nog med att han är hedning, han är dessutom en av förtryckarna i landet. Och så möter Jesus honom: inte hos någon i Israel har jag funnit en så stark tro. Nyckeln till det här är ordet förundrad. Ingen annanstans blir Jesus förundrad över någonting. Jo, det finns ett ställe till, men det är inte en sån respons. Men ordet som står där är inte förundrad. I svenska kyrkan, i den här bibeln som vi läser, där står det förvånad, som är ännu lägre. Va? Förvånad, förundrad. Vi skulle nog säga häpen. Han är helt fantastiskt överraskad, glad över den här mannen. Det är viktigt att veta, Jesus har ingen annanstans en sån respons på någon annan människas tro än det faktiskt är. Ordet för er som är intresserade heter thaumazo. Thaumazo. Och jag kan säga, om någon av oss skulle komma till Jesus och möta honom och så skulle jag presentera mitt lilla frö av tro som jag bär på, då tror inte jag att Jesus skulle bli särskilt förundrad över min. Han skulle säkert vara glad över att jag trodde och sådär, men jag tror inte min tro skulle förundra honom på något särskilt sätt. De flesta av oss som kommer till oss så skulle nog Jesus kanske inte heller bli förundrad. Och många av dem som möter honom i evangelierna så är inte Jesus förundrad över deras tro. Men för den här hedniske officeren är han förundrad. Halleluja, det är fantastiskt. Skulle jag komma till honom idag, vad skulle han säga när han möter min tro eller din tro? Fundera på det. Då ska vi hoppa tillbaka lite grann till det som står innan. Officeren kommer fram till honom och vi hoppar in i 8:7. Min tjänare ligger förlamad där hemma i svåra plågor, har officeren sagt. Och så säger Jesus de här fantastiska orden: jag kommer och botar honom. Ni vet, liksom så här quick fix. Jag älskar den här liksom delen. Jag vet inte om ni någon gång har drömt om någonting i er liv skulle bli helat eller omhändertaget. De flesta svenskar brukar ju oftast be när man köper en skraplott eller liksom när man lämnar in sin lottorad eller om någon bär på en svår kronisk sjukdom eller depression eller någonting annat. Då skulle man vilja att Jesus poppar upp som liksom gubben i byrålådan och så säger han: kan jag få följa med hem till dig och hjälpa dig? Och jag vet inte hur många av er som skulle respondera som den hedniska officeren gjorde. Men jag kan säga en sak. Om Jesus poppar upp hem hos dig eller i närheten av dig och frågar: kan jag få komma hem till dig och ta hand om allting det du behöver ta hand om? Säg ja! Säg inte nej! Säg ja! Kom hem till mig, Jesus. Även om jag inte har diskat eller städat eller lagat all mat jag behöver, kom hem till mig, snälla. Och så löser du de här grejerna till. Så skulle jag ha gjort. De flesta av oss skulle nog ha gjort det. Men det här är orsaken. Nästa vers. Jag är inte värd. att du går in under mitt tak. Det här är steg ett till varför Jesus blir så häpen och så betagen i officeren. Varför han är så viktig. Därför han som den första i Matteus evangeliet känner igen Jesus helighet på ett sätt som ingen av dem som har varit med honom uppe på berget när Jesus har predikat. Ingen av dem som han har utvalt till att följa honom som lärjungar. Ingen av dem har ännu sett vem Jesus Kristus är. Att han är Messias. Men den romerska officeren känner igen detta och säger att jag i min brustenhet, i min smärta, i alla de synder, de verksynder och de underlåtelsesynder jag har gjort, finns det inte en suck i att jag skulle kunna be dig att komma in i mitt hus. Sug på det. Därför att vi i världen idag tar så otroligt mycket saker för givet. På engelska kallar man det för entitled. Vi tar för givet att solen går upp på morgonen. Vi tar för givet att kärleken mellan människor fortlöper. Vi tar för givet att världen utanför är fantastisk. Att glädje, kärlek, omsorg, empati finns i vår värld av sig själv. Och vi lever inte i tacksamhet över det. Utan vi roffar åt oss. Tar den för given så mycket att vi till och med i kyrkan kan känna att ja, men jag är nog lite värdig. Kom in i mitt hem. Jag sa ju själv att jag skulle ha bjudit in Jesus. För jag vet precis syndare och vilka problem jag har i mitt liv. Med den totala överlåtenheten. För det är det här det handlar om. De som vandrade med Jesus, de som hade varit uppe på berget, var ju allihopa judar. De tillhörde egendomsfolket, det heliga folket som Gud har sugit åt sig och ska låta sig bli förhärligad genom. Trots att det, som det står i Bibeln, är det bångstyrigaste folket av dem alla, så säger ändå Gud att han ska bli förhärligad genom dem. Han ska visa sin härlighet, står det faktiskt, inte bli förhärlig, men han ska visa sin härlighet genom dem. Orsak ett till varför Jesus alltså kan bli förundrad över den här mannens tro är att han känner igen honom som helig och inser sin totala behov i sin bröstenhet och smärta som människa över Jesus, vad han kan ge. Det är nummer ett. Nu ska vi hoppa till nummer två som är så fantastiskt. Och då kan, nu ska vi sätta Jakob och Andreas på prov. Lukas 7:4. Jag har lagt in fusk. Eftersom i min egen bibel då kan jag nästan ta tumgrepp till nästa ställe, men min bibel är liksom, den är jättesvår tycker jag. Och det är nämligen parallellstället till den romerske centurionen som vi ska hitta på. Och nu ska jag förklara nämligen steg två till varför Jesus blir förundrad över den här mannens tro. Det står nämligen i Lukas att han är, att ett gäng lärde och högt uppsatta i Kapernaum kom till Jesus först och skulle vädja till Jesus att bota den här mannens slav. Här kommer alltså de lärde till Jesus, säkert synagog för rabbin i stan och sådär, kommer. Hör du, han är värd att du gör detta för honom. Så vi börjar en helt annan ände i Lukas. Det är spännande med Matteus och Lukas. Matteus kokar ofta ner saker, det är ett längsta evangeliet. Men oftast då, när det kommer till narrativen, när det kommer till berättelserna, kokar han ofta ihop dem. Och liksom så här. Lukas innehåller mycket mer sidoinformation. Vad säger detta om de judiska lärda och judiskt uppsatta i staden Kapernaum, där de säger att han, den här soldaten, är värdig att du kommer och besöker honom? Känner de igen Jesus, vad han är? Nu ska ni säga nej, nej. De känner inte igen honom, för det första. För den andra vet de inte vad deras egen tro handlar om. För orsaken till varför de här människorna säger att den romerska centurionen är värdig att besöka är att han, A, är ett vän av vårt folk. Det andra är att han har byggt synagogan. Han är en vän till det judiska folket och han har byggt synagogan i Kapernaum. Så långt är ni med. Och därför så skulle centurionen vara värdig för Jesus att hela hans son. Alltså de kommer att vädja till honom. Men här, mina kära kristna, så ska vi, våra varningstentakler bara spruta. Alltså nu ska liksom antennerna spruta ut. För vad är det egentligen de lärda säger? Jo, på grund av den här mannens gärningar så är han värdig att du botar hans son. Därför han har byggt vår synagoga. Vad är det för någonting? Är det kärlek eller är det en gärning? Eller vad är det för någonting? Det är en gärning, va? Han har byggt en synagoga. Är det det som gör oss värdiga inför Guds ansikte? Nej! Våra gärningar kan aldrig göra oss värdiga inför Guds ansikte. Så när Jesus känner igen den här mannens tro och hur han humble, när hur han ödmjukar sig, så är det det som är det fantastiska. Det andra är att han inte kräver ett gensvar utifrån vad han har gjort. Han hade själv kunnat komma till Jesus och sagt: ja, men jag har gjort det här och det här och det här för ditt egendomsfolk. Kan då quid pro quo. Jag har gett dig det här. Ge mig lika mycket tillbaka eller gärna lite till, för så funkar det. Och nu ska jag berätta en hemlighet för er kära kristna i Salemförsamlingen i Vargön. Hur många gånger har ni förhandlat med Gud i era böner? Hur många gånger har man inte sagt i sin bön att om du gör det här för mig så ska jag ... för dig. Jag ska bli bättre i min andagsliv. Jag ska läsa lite mer Bibel varje dag. Jag ska orka kliva upp en kvart tidigare på morgonen för att förlänga min morgonandakt. Jag ska minsann klara av att läsa hela Bibeln på ett år. Jag ska ge mer av det jag tjänar till dig om jag får det här eller det där bönesvaret uppfyllt i mitt liv. Det här är en direkt fråga, för jag känner igen mig själv i detta. Jag vet inte om någon av er i ert liv tillsammans med Jesus har gjort någonting liknande. Men om jag är någon form av eftersom jag bara är människa, tack gode Gud för det, så kan det vara någon av er som har på samma sätt har försökt förhandla med Gud genom våra löften om gärningar. Det är det andra sättet varför Jesus blir förundrad över den romerska legionärens eller hans centurionens tro. Han förhandlar inte, utan han ber. Men han gör det i sån förtröstan som inte vi gör. Jag skulle ligga på mina knän, om det var när och kär till mig så ska jag ligga på mina knän och i ångestsvett be om helande. Men centurionen har som fantastisk tilltro på Jesu Kristi auktoritet och makt. Att han kommer till honom lugn över att han vet att om Jesus vill så helar han centurionens slav. Så där. helt utan, han behöver inte göra några magiska grejer. Han behöver inte ens komma hem till Jesus. Säg blott ett ord. Säg blott ett ord så blir han helad. Vilken fantastisk, förstår ni nu varför Jesus blir förundrad? Glädjefylld och häpen. Jag älskar det här stället. Oh. Jesus möter alltid ödmjukhet med nåd. Men till dem som är stolta möter han dem alltid med lag. För den som ödmjukar sig, den som är öppen med sin egen smärta och bröstenhet, med sitt eget liv, då kommer Jesus med nåd. Men till varje person som försöker visa upp någonting för honom, antingen sin tro eller sina laggärningar, så kommer han själv med lag. Och jag är glad över att det är Jesus som dömer på den yttersta dagen och inte jag. För jag skulle säkert bevekas av både det ena och det andra. Om ni matar mig med choklad så skulle ni få... Nej, nej, usch, vad hemskt. Men det är inte det handlar om. Ni förstår precis vad det handlar om. Det finns ingen frälsning utöver att vi vågar blotta vår trasighet som människor. Härligheten i Jesu Kristi förkunnelse är alltid riktad mot dem som fullständigt överlåter hela sitt liv till honom. Och det är det den här texten handlar om. Det spännande är att det här leder till ett felslut. För jag är den första att bejaka den heliga andes utgjutande över församlingarna. Över alla de nådegåvor som vi läser om i Bibeln. Om andens frukter, om andens gåvor. Är ni med? Jag är den första som gör det. Problemet är att vi i den kristna andeförkunnelsen ibland säger att Gud är som en magiker, en trollkar. Hur många av er har bett om helande? Ja, nu kanske ni behöver inte räcka upp, men räcka upp handen i era hjärtan. Hur många av er har bett om helande från Gud? Hur många har fått bönesvar från honom? Hur många har ibland inte fått bönesvar om helanden från Gud? Spännande, va? Om vi tror på en nådefull Gud, en god Gud som vill oss allting väl. Om vi tror på en Gud som har all auktoritet, all makt i världen, som det faktiskt centurionen bara sprutar ur sig visshet om. Hur kan det komma sig att i vissa kretsar i den kristna kyrkan finns en tanke att Gud botar allt? När det inte finns ett Det finns inte ett ord i Bibeln om att Gud skulle bota allting på den här sidan. Att alla våra böner om helanden skulle uppfyllas här och nu. För en del tror det. Och så säger de, sätter de upp ett kriterium. Att är det så att du ber om helande och du inte får det, så finns det ett hinder. Du tror inte tillräckligt starkt. Du har inte öppnat dig för den heliga andens tilltal tillräckligt. Du har inte andens gåva i tillräckligt stor utsträckning. Du ska berätta en hemlighet. Den prövningen eller det hinder som man försöker lägga på den icke-helade människan kan knäcka honom eller henne. Därför Gud har inte lovat att funka som ett vifta med trollspö. Han har inte sagt att jag ska ta bort allt lidande, all smärta, alla sjukdomar på den här sidan. Och de som någon gång skulle förkunna, om ni hör en helande predikant som säger att det ligger, alltså ligger i mottagaren att inte heligande botar. Då vet ni att det inte är av Gud. För allt detta, kära vänner, skulle någon säga det, så är det laggärningar man förväntar sig. Att du ska visa upp vad du har gjort. Du ska visa upp storleken av din tro gentemot Gud och förvänta dig bönesvar tillbaka. Men så funkar inte Gud. För han har på korset
dött för din och min skull, för att vi i nästa rike, Uppenbarelseboken 21:4 tror jag faktiskt att det är, vill jag ha på 21:4. I nästa rike, när vi genomlidit vad det är på den här sidan, då ska han torka alla tårar från våra ögon. Då ska döden inte finnas mer, och ingen sorg och ingen gråt och ingen plåga, för det som förr var är borta. Känner ni Paulus? Vet ni vem det är? Känner ni Paulus? Ja, det är klart. Vad var problemet med Paulus? Hade inte han en sjukdom? Va? Vad var det för sjukdom han hade? Ja, en tagg finns i honom. Om han då med alla sina trosgärningar inte blir botad från sin sjukdom, sin affliction som det heter på engelska, då vet vi att det inte går att hela allting på den här sidan. Utan vår uppgift som kristna är att i förtröstan på att Gud har förgjort det onda en gång för alla. Halleluja! Gud har förgjort det onda en gång för alla. Dödens tagge, eller dödens udde borta. Att Jesus Kristus har utplånat all synd i all framtid för dig och mig som tror på honom. Då behöver vi inte förvänta oss ett perfekt liv på den här sidan. Jag är ledsen om ni ser helt förtvivlade ut, men så är det. Den smärta och det vi bär med oss kan bara ges ett enda gensvar. Och det är officerens gensvar. Herre, jag är inte värdig att du går in under mitt tak. Men det du vill göra för mig på den här sidan tar jag tacksamt emot. De nådegåvor i form av musik eller förkunnelse eller stark böneförmåga eller helande eller tungomålstal eller ännu hellre uttolkande av tungomålstal och profeterande bland män och kvinnor. Det är underbart det vi får. Men vi ska heller inte förtvivla över det vi inte får. Det är inte den kristnes uppgift att förtvivla. Utan vår uppgift är att hoppas på den uppståndne Jesus Kristus. Vars kläder blir oändligt vita. Och de dräkt som vi ska få låna i paradiset efter detta är tvättad i hans blod. Renare än någon blekar på den här sidan kan göra. Väntar på oss om vi bara orkar ta oss igenom den här sidan. Så hela min predikan handlar egentligen, jag har funderat på att skriva en bok som heter Mellan total underkastelse och fullständig överlåtelse. För hela vårt liv på den här sidan handlar om att vi underkastar oss Guds vilja. Att vi överlåter oss själva med allt det vi är till honom. Även om vi som människor inte alltid kommer att... Vi kommer alltid försöka med våra laggärningar, våra actions. Liksom, att beveka Gud att göra mer saker i mitt liv. Men det handlar inte om det. Det handlar om att låta våra hjärtan vila i Gud. Låt oss be. Kära Herre Jesus, du känner var och en av oss. Du vet att vi vandrar på din väg. Du vet att var och en av oss i precis den här stunden vet vad vi har försökt beveka dig med. Vad vi har försökt göra för att uppnå mer helighet i våra liv. Men vi ber dig att du ska påminna oss om att det räcker med att vila i dig, så kommer alla löften och allting komma till oss. Och du kommer ge oss det vi behöver för att vi ska orka med. För att du prövar aldrig någon över dess förmåga. att vi alltid kommer få tillräckligt för att kunna stanna kvar i gemenskap med dig. Att vi kan lägga av oss laggärningarna. Att det inte är där som vi på något sätt kommer att nå fram till dig. Men om du ger oss kraft genom vår tro att förbättra oss själva, så tack gode Gud för det. Men hjälp oss att hålla laggärningstänket borta ifrån våra liv, Herre. Hjälp oss att möta dig när vi smärtar och när vi kämpar med våra liv på olika sätt, Herre Jesus Kristus. På den här sidan, i vetskap om att löftet att när du möter oss på den yttersta dagen, att du ser på oss med kärlek och släpper in oss i ditt rike, Herre. Herre, hjälp oss att inte vandra den vägen att vi säger nej till dig, Herre. Så att vi på den yttersta dagen inte hamnar hos dig. Hjälp oss att behålla vår tro på den här sidan. Herre, vi ber att du med din heliga ande ska välsigna oss. Välsigna våra liv. Välsigna precis det som vi bär på. Herre, min mors cancersjukdom, Herre. Du vet precis hur dålig hon är. Men jag vet att trots hennes smärta så förtröstar hon på dig. Därför att hon känner dig, Herre. Ge oss mer av den här centurionens fantastiska, häpnadsväckande tro. Och hjälp oss att se att det Jesus välsignar inte mannen, inte centurionen och hans eventuella gärningar. Utan därför att fadern har varit före i centurionens hjärta, i hedningarnas hjärta. Och gett dem tro. Att du har välsignat inte bara ditt egendomsfolk Israel och judarna, utan du har välsignat alla människor på den här jorden med en förförståelse om att du har skapat allt och att vi bara behöver väcka upp människors hjärtan för det faktum, så att de ser din härlighet, så kommer de kunna ta emot dig, Herre Jesus. Och vi ber att så många människor som möjligt på vår jord ska kunna överlåta sina liv i vilan hos dig, Herre. För hos dig finns det trygga boet. I dig finns den plats där vi kan gömma oss och bara vila som barn i din famn. I ditt eget heliga namn, Jesus Kristus. Nej, 1, 2, 3. Amen. Mycket bättre. Nu är jag klar. Tack för mig.